Jag vill börja med att tacka för att jag fått komma hit idag och tacka för förbönen här precis. Jag vill tacka också för att jag fick ha praktik här i höstas, eller verksamhetsförlagd utbildning som det egentligen heter, och de goda möten som jag fick under den perioden. När Johanna frågade mig om jag ville komma och predika idag, det var i höstas, då hade jag förhoppningen att det skulle vara med gudstjänstdeltagare i bänkarna. Att vi skulle ha kommit längre i den här besynnerliga tiden vi lever. Men så är det inte. Men jag hoppas att sitter här plattorna framför tv-skärmarna, framför telefonerna kanske, att ni ska kunna känna att ni är delaktiga här i gudstjänsten. Och vi får be att det här snart är över den här tiden och att vi återigen ska kunna få mötas och att vi återigen ska få kunna ha kyrkkaffe tillsammans. Så, ja, jag önskar det och jag ber för det. Den text jag ska... Ursäkta, det som skrapar, är det jag som gör... Funkar det? Det är jag som gör det. Är det den? Ja, jag ska se. Jag ber om ursäkt för det som låter här. Den text som jag ska predika utifrån idag, det är Johannes 6:1-15. Och jag läser. Sedan for Jesus över till andra sidan av Galileiska sjön, eller Tiberias sjön. Mycket folk följde efter, därför att de såg de tecken han gjorde genom att bota de sjuka. Och Jesus gick upp på berget och satte sig där med sina lärjungar. Det var strax före judarnas påskhögtid. När Jesus lyfte blicken och såg att så mycket folk var på väg till honom, sa han till Filippos: "Var ska vi köpa bröd så att alla dessa får någonting att äta?" Det sa han för att pröva Filippos. Själv visste han vad han skulle göra. Filippos svarade: "Det räcker inte med bröd för 200 dinarer om de ska få en bit var." En av lärjungarna, Simon Petrus bror Andreas, sa: "Här är en pojke som har 5 kornbröd och 2 fiskar. Men varför slår det till så många?" Jesus sa: "Låt folket slå sig ner. Det är gott om gräs på den här platsen." Och de slog sig ner. Det var omkring 5000 män. Jesus tog brödet, tackade Gud och delade ut åt dem som låg där. Och likaså fiskarna, så mycket de ville ha. Men när de hade ätit sig mätta sa han till lärjungarna: "Samla ihop bitarna som har blivit över så att ingenting förfars." De samlade ihop dem och fyllde 12 korgar med de bitar av de 5 kornbröden som hade blivit över när de hade ätit. Då människorna såg vilket tecken han hade gjort, sa de: "Detta måste vara profeten som ska komma hit till världen." Men Jesus som förstod vad de tänkte, att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen i ensamhet. Vi ber. Herre Jesus Kristus, jag tackar dig för att du är här just nu. Herre, jag tackar dig för att du är med din helige ande här i kyrkan, men också i varje hem. Herre, jag ber att du ska öppna våra hjärtan för vad du vill säga. Herre, kom nära oss. Amen. Den här berättelsen återfinns i alla 4 evangelierna. Många av oss har hört den mängder av gånger. Ni som är vana kyrkbesökare har sannolikt hört ett antal predikningar om den. De av oss som har gått i söndagsskolan hörde den garanterat där. Frågan är om det finns något nytt att säga om den. Och jag är inte säker på det. Däremot finns det en hel del i den här berättelsen som tål att poängteras gång på gång. Och något av det ska jag ta upp här idag. Ja, hela kapitel 6 är oerhört fascinerande och innehållsrikt. Läs det gärna efter gudstjänsten. Det är ganska långt, men ta er gärna den tiden. I den första halvan av Johannesevangeliet återges 7 under, eller tecken som Johannes väljer att kalla dem. Att Johannes återger dem har ett syfte, nämligen att visa att Jesus är Messias och Guds son. Och därigenom vill han föra människor till tro. I Johannes 20:30-31, i slutet av evangeliet, kan vi läsa: "Och så många tecken som inte har tagit med i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men då dessa har upptecknats för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom honom och för att ni genom att tro ska ha liv i hans namn." Problemet med de här underberättelserna är att de krockar med den materialistiska världsbild som präglat västvärlden de senaste århundradena. Eller om det är världsbilden som krockar med berättelserna. Det beror nog på vem vi frågar. Inom delar av teologin har det gjorts försök att tränga bakom dessa berättelser. Avmytologisering är ett begrepp man har använt. Man har sökt frilägga vad man kallat Jesu enkla lära. Något som tenderar att leda till att Jesus reduceras till en kringvandrande predikant, en morallärare bland andra. Mer än en gång har jag hört utläggningar om att det verkliga undret i vår berättelse kanske istället handlade om att människor delade med sig till varandra. Att när de såg pojkens generositet och hur Jesus tackade Gud för hans gåvor, så tog de efter och delade med sig, och på så sätt blev alla mätta. Det är en fin tanke, och den strider inte på något sätt mot Jesus förkunnelse i övrigt. Själv har jag tänkt att ja, så kanske det kan vara. Problemet är att den saknar stöd i bibeltexten. Vi har redan sett att evangelisten motiverar varför han berättar om undren är för att visa på just Jesus gudomlighet. Att Jesus är Messias, att Jesus är Guds son. Men det finns fler saker som talar emot en sån tolkning. Bara det att berättelsen finns med i alla 4 evangelierna talar för att det verkligen var något extraordinärt som hände. I vers 14 och 15 kan vi läsa att när människorna såg vilka tecken han hade gjort, då ville de tvinga med honom för att göra honom till kung. Det är inte särskilt troligt att detta hade varit fallet om själva poängen i berättelsen var att människorna endast hade blivit inspirerade av pojkens generositet. Detta blir än tydligare om vi läser vidare i kapitlet. Dagen efter brödundret upptäcker folket att Jesus och lärjungarna har gett sig av. Deras båt är nämligen borta. På andra sidan sjön i Kafarnaum hittar de honom. Jesus säger då till dem: "Sannligen säger jag er, ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken, utan därför att ni åt av bröden och blev mätta." Jesus att uppmana dem att inte fokusera på vanligt bröd, sånt som de fått dagen innan, bröd som tar slut, utan istället brödet från himlen, brödet som aldrig tar slut och dessutom skänker evigt liv. Efter en stunds diskussion med Jesus så säger folket här: "Ge oss det brödet." Och Jesus svarar då: "Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta." Och lite senare säger han: "Jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet." Vi har redan sett att Johannes lyfter fram brödundret som ett tecken på vem Jesus är. När Jesus säger, jag är livets bröd. Eller som han säger vid andra tillfällen, jag är världens ljus. Jag är sanningen och livet. Jag är den sanna vinstocken. Syftar det tillbaka på när Gud i andra Mosebok, det tredje kapitlet, möter Mose i en brinnande buske och kallar honom för att rädda Israels folk ur den egyptiska fångenskapen. Jag läser. Då sa Mose till Gud, om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem och de frågar efter hans namn, vad ska jag då svara? Gud sa, jag är den jag är. Säg dem att han som heter jag är har sänt dig till dem. När Jesus säger, jag är det levande brödet som har kommit ner från himlen, då är det ett sätt att säga att han är sänd från Gud. Ja, att han i själva verket är Gud. Ja, berättelserna om under och tecken, då för 2000 år sedan, men även när de berättas för oss om sådana som sker i vår tid. Exempelvis att människor blir friska utan rimlig medicinsk förklaring, så krockar det med den materialistiska världsbilden som vi är präglade av. Inte desto mindre är det sånt som sker, även idag. De senaste åren har åtminstone två böcker på svenska kommit ut som metodiskt går igenom medicinskt oförklarliga tillfrisknanden efter bön. Och där det finns läkarutlåtanden före och efter. Och i en del fall röntgenplåtar. En av de här böckerna är Mikael Grenholms bok Dokumenterade mirakler som innehåller 50 olika exempel. Läs den gärna. Den är helt klart läsvärd. Det som händer när undren sker är att Guds rike tränger igenom. Att vi får en föresmak av det rike som en gång ska komma. Ett rike där vare sig nöd, sjukdom eller hunger ska finnas. En annan sak jag tror vårt evangelium idag vill lära oss är att Gud kan använda det som är till synes obetydligt. Här har vi en pojke och hans högst begränsade matsäck. 5 bitar bröd och 2 troligtvis torkade fiskar. Men han ställde det till Jesus förfogande. Och Jesus tog matsäcken och tackade Gud. Och undret skedde. Den här pojken är en förebild för oss idag. Ofta kanske vi inte upplever att vi har särskilt mycket att komma med. Men när vi ställer det vi har till Guds förfogande, då kan stora saker ske. Vi kan få vara med när Guds rike tränger igenom. Oavsett om det handlar om att människor visar kärlek och generositet mot varandra. Vilket också är ett uttryck för Guds riket. Eller att under sker, att mirakulösa tillfrisknanden sker. När Jesus kallade lärjungar var det inte i första hand de som hade en världslig position. Många av dem var fiskare från byarna kring Galileiska sjön. Men de valde att ställa sig till Guds förfogande. De valde att svara ja när Jesus sa, följ mig. Samma sak var det bland de troende i de tidiga församlingarna. I första Korintierbrevets första kapitel skriver Paulus. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många var förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud. Idag har det verk som de fick vara med att starta nått ut över nästan hela jorden. Miljoner och åter miljoner, för att inte säga miljarder människor, har fått del av evangeliet om Jesus Kristus. De har fått smaka det levande brödet. Idag vänder sig Jesus till dig. I Sävedalen, i Partille eller var du nu befinner dig. Han frågar efter dina bröd och dina fiskar. Dina resurser, din tid, dina pengar, ditt engagemang. Ja, han frågar efter ditt liv. Är du beredd att ställa det till Guds förfogande? Är du beredd att låta Jesus välsigna dina bröd och dina fiskar så att du kan bli välsignelse för andra? Amen.